Hej och supervälkomna till Agilpodden.
Ja, verkligen. Kul att ha er igen. Det är avsnitt 17. Jag sa fel förra gången faktiskt, jag sa avsnitt 15. Så vi har två stycken avsnitt 15 och så inget avsnitt 16 och så nu är det avsnitt 17. Så kan det gå. Idag ska vi prata om agil UX.
Ja, och vi har en gäst här, Anette Lovas.
Välkommen.
Tack så mycket.
Supervälkommen. Vill du börja med att berätta lite om dig själv?
Ja, jag har jobbat med UX, eller det hette ju faktiskt inte UX från början, utan det hette Human Computer Interaction, eller MDI, människa data interaktion. Och jag började för ungefär 17 år sedan. Och de enda som ville anställa sådana som oss då var Försvarsmakten. Så jag började med att jobba med stridsvagnssimulatorer inom FMV.
Cool.
För det var ingen annan som ville anställa sådana. Som hade något konstigt perspektiv på saker och ting.
Faktiskt, för det kommer jag ihåg att jag är också, har jobbat så pass länge så att jag kommer ihåg att det hette HMI på något sätt. För det gjorde det när jag gick på universitetet.
Jag också. Det är bara 5 år sedan.
Det var precis det jag skulle fråga. För rätt vad det var så ploppade det upp och folk började prata med UX. Jag förstod inte vad det var liksom. Men hur hände det? Eller varför var det viktigt?
Alltså, jag har missat det. För det, när jag pluggade för 5 år sedan så då läste jag kurs liksom. MDI och HCI, Computer Interactions. Och det hette inte UX då.
Så det måste det hette ett tag så efter det, vad kan det vara? 2004-2005, då började man prata om interaktionsdesign.
Okay.
Och jag tror att jag läste någonstans att 2008-2009 började man prata om user experience.
Och
därifrån. Och sen har det kommit mer och mer customer experience. Så det har ju förvandlats hela tiden. Men nu är ju user experience ganska...
Vad gjorde du sen då, om du gör din karriär lite snabb här? Du
var och sen försvarsmakten, och sen så jobbade jag på någon webbyrå ett tag. Och sen jobbade jag på Connecta i 4 år inom user experience-grupperingen. Också med webb, ganska mycket webb. Jag gjorde en massa stora projekt. Mitt första agila projekt var på Ericsson 2008. Och sen efter det så tänkte jag att jag skulle lära mig andra saker. Så då har jag varit lite webbansvarig på Lantmännen. Gjorde en lite kort karriär på Arbetsförmedlingen ett år. Och sen så var jag UX-chef på Expressen under 1,5 år. Och nu är jag konsult igen. På ett ställe som heter Frontit. Och då har jag tänkt att jag ska blanda UX mycket mer mot verksamhetsutveckling och förändringsledning. Så Frontit är ett företag som man jobbar mycket med verksamhetsutveckling, och jag tycker att det kan giftas ihop design thinking och verksamhetsutveckling. Så nu sitter jag på uppdrag på Spotify och samtidigt som jag kör en kurs på Bergs i digital design.
Och jobbar som lärare alltså?
Ja, jag är kursansvarig.
Ja, roligt.
Cool, nu ska du lära oss allt om UX.
Nu ska jag lära dig allt.
Ja, vi märkte här på försnacket att jag är den som ligger lite efter då. Erik, han hängde med någorlunda.
Ja, jag är någorlunda uppdaterad än så länge.
Det är perfekt.
Ja, men det är bra, det här ska bli superkul. Ska vi börja med att bara definiera lite, vad är UX? Ja.
Det handlar om att förstå användarproblemen, tycker jag, utifrån att göra den research som behövs. Och definiera målgrupper, förstå deras behov och koppla det till affären. Och sen ha förmågan att få ner det i utvecklingsteamen så att det blir en produkt till slut av det. Så från insikt till produkt. Och också att förädling av produkten handlar om också. Hur gör vi en produkt som hela tiden uppdateras och fungerar utifrån den konkurrens som den finns och lever i?
Och några typiska exempel då, då är Expressen i och för sig ett, om man tar deras app till exempel, eller deras hemsida, med vad som ligger vad, alltså banners, menyer, nyheter och så vidare mot Aftonbladet då, som är en konkurrent till exempel.
Och det handlar också om läsarupplevelse. Hur upplever läsarna att läsa Expressen, och hur vill vi att det ska upplevas? Når vi rätt målgrupp idag? Är det någonting som måste justeras där? Ska vi nå en yngre målgrupp? Lite sådana saker är väl det som man kan säga att UX:arna jobbar för med där.
Men alltså, jag blir lite så här, jag som då fattar minst här. Tack. Om man ska jämföra, för det du säger nu talar ju väldigt mycket till mig och min känsla för hur man borde arbeta i någon slags innovativ kultur. Men vad är egentligen skillnaden mot såna här gamla kravare, alltså system analysts eller business analysts och sånt där? Vad är en UX-are jämfört med?
Jag har ju träffat många kravare som också kallar sig för UX-are. Och jag har också varit, jag tror min roll på Ericsson var business analyst, men jag satt ju som UX-are och tog fram koncept och interaktionsdesigner och sådär. Sen kanske inte alla kravare kan designprocessen på det sättet som vi kan, som har läst på UX-utbildning. Men jag vågar inte säga, för jag tror att liksom det är olika utbildningssätt som har olika typer också.
Men det är delvis överlappande, du håller med om det?
Absolut. Det är ju behovsanalyser vi gör som också är krav.
Precis, i min fördom nu då, så utifrån allt det jag tänker och hör just nu, så känns det ju som att UX är den moderna, den agila varianten på en kravare då, i någon bemärkelse.
Men det är sanning och modifikation
förstås.
Alltså det är ju produktägare kommer in här också. Den rollen kommer ju egentligen in som tar över mycket från det som traditionellt då en kravanalytiker gjorde i den gamla processen.
Fast produktägaren tänker jag väldigt mycket tar över den gamla beslutsprocessen snarare än
projektledare.
Ja, projektledare, styrgrupp och hela det snabbar ju på det liksom.
Ja.
Och skapar en real, real. Ja, nej, men det är bra. Tack. Mm. Varför ska man hålla på med UX då?
Det handlar väl om att vi ska göra rätt funktionalitet på rätt sätt.
Mm.
Kort sagt.
Ja.
Att vi vet att vi gör den funktionen som behövs. Eller den funktionen som gör att vi får den lönsamheten i affären som vi vill ha.
Mm.
Så det handlar både att vi gör rätt funktionalitet, vi gör rätt koncept och att det ser ut på ett bra sätt. Som gör att användaren kan interagera och förstår hur flödet är uppbyggt till exempel.
Mm. Och här kan man då, bara som jag känner som ett konkret exempel man kan ta, eller i alla fall teoretiskt exempel, då är det ju att om man frågar en produktägare som bara hela tiden jagar ny funktionalitet, så är det ju en stor risk för att man bara bygger ny funktionalitet.
Mm.
Men för användaren så blir det bara sämre och sämre och sämre. Mm. Det finns för mycket funktionalitet.
Rörigare till exempel.
Så användaren kanske skulle vilja ha ett lättare gränssnitt för att nå funktionaliteten. Och då kanske den har upplevt produkten mycket bättre fast den faktiskt har mindre funktionalitet.
Mm.
Så ofta tror man där att bara vi har mer funktionalitet så blir det bra. Liksom. Mm. Team ska bara leverera funktionalitet och då blir produkten bättre och bättre och bättre. Men många gånger så blir faktiskt produkten sämre.
Mm. Och sen handlar det också om, tycker jag, att så som vi jobbar användarcentrerat. Och då stämmer vi av hela tiden våra hypoteser om de stämmer.
Mm.
Så då stämmer vi av så här, okej, vi tror att användaren vill ha den här funktionen. Och så gör vi användstester och validerar om de vill ha den funktionen eller inte.
Mm.
Och det finns ju faktiskt tydliga business case på visar. Ja, men okej, vad skulle en funktion kosta att utveckla till exempel som aldrig kommer användas?
Mm.
Det är jättemycket waste i det. Så det tycker jag också är en jätteviktig funktion som UX-arna har. Att kolla och validera och se om de funktionerna eller de hypoteser man har, att de stämmer.
Mm.
För att det är hela, man tror ju massa saker, men vi måste jobba med att från att tro till att veta, att vi vet om användaren vill ha det eller om det ger någon nytta för affären.
Mm. Det är bra. Det är bara ett kul exempel då. Excel, de har en funktion som man kan skicka in förslag på nya funktioner eller nya saker man kan göra med programmet. Så man kan liksom rapportera in, ja, helt enkelt user stories rakt in.
Självaste Microsoft alltså.
Ja, men
det går väl ändå fatt
av
det.
Ja, det är bra gjort av dem. Men det som är roligt är att 25% av det de finns redan.
Ja.
Det är så. Alltså.
Jag tror det är konstant
över tid liksom.
Så 25... Men om man kollar på statistik så är det så här, 80% av all funktionalitet som utvecklas används inte.
Nej, tyvärr.
Också. Så vi kanske ska göra mindre saker och bättre saker.
Mm.
Och inte fler saker.
Antagligen är det så. Ja, okej, spännande. Verkligen.
Mm. Om man ska mäta upp det här då är det väl antal klick man mäter, antar jag.
Ja, om man vill veta om hur många som klickar så kanske är det.
Här, vi pratade om användarresearch här, att man kan, att den kan vara både kvalitativ och kvantitativ.
Mm.
Och det kanske är lättare att hänga sig åt den kvantitativa.
Men jag tycker UX handlar också mycket om att andra ska förstå varför vi gör saker och varför vi måste göra djupintervjuer eller varför vi måste göra användningstester och sånt och förmedla det till dem de sitter tillsammans med.
Och här tror jag det finns en risk då. Om jag sätter mig nu som, om jag tar på mig verksamhetschefsrollen här, och jag betalar för IT-avdelningen där ni jobbar nu och där du jobbar med UX då, så så finns det ju en risk, i alla fall enligt min erfarenhet, att verksamhetschefen går med på att okej, vi ska göra en studie nu och undersöka det här, hur vad användare faktiskt tycker om vår produkt och så vidare, och så tar vi in en UX-are. Och sen så får jag tillbaka en rapport på 75 sidor som jag då ska läsa och ta mig till, och så rinner det ut i sanden för någon användare är arg för det finns någon bugg som inte funkar och sådär. Hur kommer man runt det då?
Jag tror att de flesta av de här rapporterna blir alldeles för långa, och det blir inte så inkluderande heller i när man gör det tillsammans med teamen. Jag har sett jättemycket hända på att man till exempel bara intervjuar under en dag, så tar man fram en prototyp och så ser man om det funkar och inte funkar att validera den prototypen. Och jag tror mycket mer på att det är på något sätt också hur man pratar, vilken dialog man har med beslutsfattare. Man ska inte fråga alltid vad man ska göra, utan ibland kanske det handlar om att bara gå ut och testa och validera saker och visa upp resultatet och berätta syftet och mål och vad man verkligen kan få för outcome av den produkten man tar fram. Förstår vad jag menar? Att man inte frågar, man ber liksom inte om lov, utan man bevisar att saker funkar.
Och sen tänkte jag på en annan bra sak där, är väl att man kanske inte ska låta en UX-are specifikt springa iväg, utan man kanske ska ha med teammedlemmar så de verkligen förstår, eller verksamhetschefen för den delen också, för att få den inputen, eller produktägare då, så man faktiskt omsätter det i riktig funktionalitet också, så det inte bara blir den här stora rapporten som sen rinner ut ingenting.
Och att design görs tillsammans. Man brukar prata om att de bästa designerserna är de bästa kommunikatörerna. Det är på något sätt dit man vill nå. Precis som du säger, att då ska man ju ta med sig beslutsfattarna och göra design tillsammans. Det finns ju massa metoder och verktyg, som till exempel designstudios, där man faktiskt skissar tillsammans med andra intressenter eller de utvecklingsteamet.
Verkligen. Det har vi nog pratat om förut, va? Men sådana här designsprintar.
Det är lite redan Google bra. Design Sprint.
Precis, vi har tagit ett sånt koncept från Google och anpassat det lite, eller gjort om det lite.
Och det är jättebra att komma bort från de här rapporterna med Google Design Sprint. För då är det ju liksom bara under en vecka man ska lösa ett problem, ett tydligt problem. Och då hinner man, på en vecka hinner man göra user research, man hinner ta fram prototyper, man validerar dem. Och sen så implementerar man det på en gång. Och det ska man göra tillsammans med sitt utvecklingsteam. Och det blir väldigt fokuserat utifrån, ja, men nu ska vi lösa det här problemet tillsammans.
Vi har ju varit nere i, alltså sådana där är ju körda nere på en dag och på en halv dag och sånt där, beroende på vad det gäller, till och med faktiskt. Och framgångssagan brukar ju alltid vara att vi lyckas få ihop alla, alltså både beslutsfattare och utvecklare, eller åtminstone arkitekter eller något sånt där, som förstår tekniken och använder i samma rum. Och det gör ju alltid underverk, det gör ju alltid just att man förstår det här, vad är det egentligen som spelar roll och så vidare liksom. Vad kostar och vad är det som funkar?
Exakt, och det är sällan de personerna bara är i samma rum, så bara sätter de i samma rum så skapar ju magi liksom.
Man hade kunnat
och ta med kundtjänst också. Det är bra tips.
Ja, det har vi ju inte gjort.
Nej, för att oftast man ska tänka dem också, inte bara slutanvändare, utan det finns också sådana som är inom organisationen som är specialister på kunderna liksom. Kundtjänst har ju superkoll på vilka problem som finns där ute. De är ju våra superstars.
Jag var lite så här, jag fortsatte lite på den här tråden med, ibland kan jag uppfatta UX-are som att de gärna vill göra långa utredningar och sånt där. Är det liksom en... Du gillar ju inte det, då. Men vad kommer det sig liksom? Vad kommer det sig att såna här... Det finns ju externa företag som föreslår att de ska... inte vad de... Hur det uppstår riktigt. Det är förstås för att tjäna pengar, men... Sitter man där 35 PowerPoint?
Jag tror att man har oftast... Man tänker att man ska intervjua så många som möjligt i stora förstudier. Och att man tar inte det lilla och testar om det verkligen funkar. Så då blir det liksom... Alltså på något sätt så vet man inte om saker funkar eller om saker är bra förrän det kommer ut i produktion. Så då ska man egentligen minimera just det här förarbetet, för man får släppa saker. Det är ju med riskmedvetenhet att göra kanske också. Att man är så här, rädd för att om man släpper det här så kommer... Man vill ju att det ska vara ordentligt och att det inte ska finnas något fel innan man släpper saker. Och nu börjar man ju prata om UX med att man vill släppa saker så fort som möjligt. Det behöver inte vara pixelperfekt. Man vill bara se om det funkar.
måla på papper och sådär. Men precis, och det är där vi kommer in på agil UX också kanske. Alltså i den agila UX-världen, om vi får kalla den för det då, så kanske inte de här långa rapporterna finns liksom.
Nej, de bör väl inte göra det. Men det varför jag frågar, eller det jag tänker på är ju lite att jag har en sån här spaning då, kan jag säga på något sätt, att om man har fått acceptans för en agil kultur och kanske börjat köra vissa utvecklingsprojekt i någon slags grundläggande agila metoder och så vidare, då är det liksom fortfarande okej att jag plötsligt beställa en UX-rapport som start på någon innovation. Ja. Exakt, av någon managementkonsultfirma för jättemycket pengar. Ja, och varför inte det?
Då har man ju simnat med i fel hav.
Exakt. Ja. Och varför inte det kryphålet tilltäppt? Eller liksom, varför kan den dörren vara
öppen? Ja, men UX kommer nog undan där.
Ja, för att exakt. Ja. Och det är väl lite det jag är ute. Men jag kan det bli så?
Mm. Men jag tror man måste få in sådana kulturer att man hela tiden jobba med användarcentrerat arbetssätt, liksom varje vecka, eller liksom att man alltid gör användningstester, att det blir små doser av insikter istället för en jättestor dos av insikter, tycker jag, som de här rapporterna gör. Mm. Och sen tror jag också att det finns en, liksom, en förändring både hur UX-rollen ser ut och utvecklarrollen eller test- eller produktägare. Mm. Att ett mål måste vara att få lite blörigare liksom sammansvetsade roller där man hjälps åt. Att det är inte jag som är designer och bara för att jag är UX-designer så är jag som skissar, utan att det ska vara naturligt för en testare eller för en produktägare att man skissar tillsammans.
Mm.
Och samma sak, att jag tycker den viktigaste uppgiften en UX-are har är ju inte att leverera design, utan det är att facilitera en designprocess.
Mm.
Och lära andra om metoder och lära ut så här varför det är viktigt med UX. Det är vår största uppgift i teamen. Mm. Liksom.
Men oftast är det inte så det fungerar, eller?
Nej, utan ofta så ser UX:en att den ska lösa designproblemen.
Ja, exakt.
Men
den experten som kommer in och har lösningen.
Mm. Men den bästa kanske inte är de själva. Det tror inte jag. Man vet ju massa bra idéer som har kommit. Till exempel från kundtjänst eller någon intressent. Eller någon utvecklare som har sett någon bra lösning på någon annan produkt som man kan ta hem i sin produkt.
Så. Ja, det där leder ju mig in lite på frågan. Ska man ha UX-are? Är det en egen specialitet? Ska man ha dem i teamet? Ska de sitta på en stab bredvid? Liksom, hur många ska man ha? Organisatoriskt
tänker du nu?
Ja.
Sådär.
Liksom, är det, om man har en tjänsteportfölj som är så här slutkundsorienterad och så vidare, ska man då, är det liksom fiffigt att ha en UX eller vartenda utvecklingsteam i hela organisationen?
Jag tror att det är bra, och UX är ju så himla brett, alltså det är superbrett. Man kan vara UX, man kan vara frontend-utvecklare slash, och man kan vara UX och bara vara grafisk designer. Så det är väldigt brett, och folk rör sig med det begreppet och tänker helt olika saker, definierar det på olika sätt.
Det har jag också märkt.
Och att det är väldigt brett. Jag tycker att man ska ha, det som är viktigt att ha, man kan ju prata om kompetens istället. Vad är för kompetenser istället för personer liksom.
Mm.
Så det som är viktigt att ha, någon som är user research tung tycker jag, som kan user research metod och både göra användningstester, facilitera det, och research, alltså djupintervjuer. Och den personens uppgift är ju att lära alla andra så de blir mycket bättre på det här.
Mm.
Och sen tror jag också oftast att det är viktigt att ha någon som kan grafisk design.
Okej, okay. Men då känner du lite att man kan, där får man känna sig fram, man kan ha någon som är jätteduktig på att lära ut och då kan man dela den på många team, eller och ibland kan
jag
det vara...
Jag tror att det är ändå viktigt att UX sitter i teamen. Alltså jag måste verkligen... Jag tror att det funkar. Ja, man kan inte...
hatten liksom.
Ja, och jag tror ju ändå att man behöver den kompetensen, den erfarenheten. Men man ska inte se att det är bara dens uppgift att göra det, utan man ska liksom spilla över det på de andra teamet.
Mm.
Det är dens uppgift att facilitera liksom att vi driver saker med användarcentrerad utveckling.
Mm. Men du tycker inte att det räcker att det sitter en mentor i hörnet eller liksom en mentor delad på fem team, utan du tycker att det bör vara någon...
Jag har aldrig sett det
funka. Nej,
det jag tror att
ett starkt argument.
Ja, någorlunda.
<För övrigt. laughs>
Jag tror ju att man måste vara del i ett team liksom, och att man gör saker tillsammans. Och att utvecklarna inte känner, eller de som tillhör teamet, att det är en gubbe som hoppar, eller gumma som hoppar ut och in liksom.
Nej. Mm. Jo, jag tror det är väldigt, om jag tror min erfarenhet i alla fall, för jag testar på det. Och det är om man har UX utanför teamet, så är det en stor, då är det en stor, större risk att det blir just den här specialisten. Ah. Alltså nu sitter vi i utvecklingsteamet här, och vi måste göra en wireframe, det kan inte vi göra, skicka till UX-killen eller tjejen och sen vänta på den leveransen tillbaka liksom. Och då är det risk att det blir flaskhals också. Från fem team då, bara sitter och matar en person och sen är den borta, det slutar och sådär. Så.
Och sen är det ju om man sitter bredvid, min erfarenhet, när jag sitter bredvid en utvecklare, vi gjorde det Google Design Sprint för några veckor sedan med en utvecklare.
Mm, ja, kul.
Och då satt jag och designade upp saker, och då kommer ju han på saker. Men gud, kan man, det där var en bra idé. Jag kan implementera den på en gång.
Mm. Mm.
Och då började han göra, på en sekund liksom. Hade han liksom implementerat någonting som jag såg, det här var ju, kommer göra användarupplevelsen mycket, mycket bättre. Och han börjar implementera på en gång. Om jag skulle då sitta i ett hörn och fundera på de här sakerna och inte ha den här dialogen direkt med honom,
då skulle
det bli för stor apparat av det.
Mm.
Så man vill ju få igång de här dialogerna hela tiden. Mm. Små, små dialoger som gör någonting.
Och det är väldigt sant, för risken också med den här att ha dem vid hörnet, det är ju att då vet man inte insatsen. Alltså jag menar, säg att man vill byta färg på en knapp nu tar jag ett enkelt exempel. Och så säger man, det borde vi göra för det kommer vara mycket bättre för färgblinda till exempel, så det kommer vara lättare för dem att hitta den här knappen till exempel. Men det innebär 10 000 timmars utveckling. Då kanske inte det är ett business case man vill göra längre liksom. Och sitter man själv på hörnet så vet man ju inte om insatsen för att göra ändringen heller. Så
det är ju styrkan i designsprinter mest hela tiden.
Mm. Eller också eller analytiker som bara säger, men varför håller du på med det där? Det är ingen som är på de sidorna. Liksom. Nej, det där måste vi göra undersökning. Så det blir ju liksom, man minimerar waste och det blir liksom inga visklekar. Det är väl det som man vill uppnå på något.
Förstås, okej. Okay. För att nu om jag tar mitt eget favoritexempel då, så har jag ett projekt som är ungefär 50 personer. Eller en utvecklingsfabrik liksom, för kring en tjänst eller en produkt som är 50 personer. Och då är det två UX-are. Och de sitter ju i hörnet, ish.
Eller bodde du ändå
De sitter i alla fall bredvid varandra. Och de sitter ju i samma del av kontorslandskapet som frontend, men ändå liksom som en liten panel, får man väl säga. Om inte det ändrat precis nu. Och precis, då säger du kanske dels att det skulle kunna behövas flera då.
Ja, men de ska ju absolut inte sitta bredvid varandra.
Och inte sitta bredvid varandra.
Nej, det känns som så här, ett.
Mm.
Och sen kan jag tänka mig, varför kan de inte, eller att de skulle, om det inte finns budget till exempel, så skulle ju de kunna ta ett team en vecka liksom, och vara med i det teamet och fokusera. Och sen
du kan rotera, team. Säger du.
Så. Ja, rotera. Ja, det är inte det bästa, men det är bättre än ingenting.
Och om du inte vill utöka din personal, så menar jag, fråga de personer som sitter i de andra teamen. Är det någon som här som är intresserad åt UX-hållet? Liksom? Det finns ju alltid personer som har olika intressen. Jag menar, en kodare kanske sitter hemma och tecknar sig i tidning.
Ni behöver inte vara alltså, så sett. Det här är ju jättestor. Det är ju en viss personalomsättning och vi kör ju talangprogram för att få in nya och så vidare. Och så vidare. Det är ju absolut ingenting som hindrar att bara... nästa års talangprogram så skriver vi liksom att vi vill ha in UX.
Nej, precis.
Också. Och då kanske man vill ha sådana som kan lite frontend också eller något sånt där.
Precis. Liksom.
Det som jag lär ut mycket nu är ju, som jag gjort sista åren och som jag också gjort, det är ju att lära ut UX-metodik till utvecklare.
Mm.
Och att dra med dem i allting.
Mm.
Så här, de ska lära sig intervjua också. De ska också kunna göra liksom alla möjliga research.
Mm.
Och också förstå prototyparbetet, hur man jobbar med det. Och det finns ju massa verktyg att utbilda utvecklare så att man har samma typ av begrepp och språk och så som man pratar. Det tror jag också är en framgångsväg. Om man inte har så många UX-are så lär upp dem så att de blir lite bättre på UX.
Precis, det jag vill komma fram till var att när jag frågar ut i min organisation vilka jag är intresserad av UX, så helt plötsligt kommer fem händer upp. Alltså det sitter redan folk i en organisation som vill jobba med det, för de tycker att de sitter hemma och har det här intresset, men de får inte nyttja det på jobbet liksom.
Och sen vet jag jättemånga frontändare som går in i frontändare som kan UX, men de vågar inte säga något för att de andra UX-are runt omkring sig.
Mm.
För att känna liksom att de inte har inte mandat att prata om UX. Men fast de kan massa.
Du UX är lite snobbiga.
Jo.
Jo. <Det är. laughs> Vad kommer det sig då?
Inte alla designers det då?
Nej, jag vet inte. Jag tycker väl liksom att... Eller jag skulle vilja få ett annat mindset på UX. Att man har en inkluderande... Men sen finns det ju en tradition, framförallt inom grafisk liksom, grafisk design att de ska göra pixel perfekt. Mm. Och det rimmar ju inte så mycket med agilt eller lint eller så. Och att de vill oftast göra klart.
Mm.
Men det är ju aldrig klart.
Nej.
Och det finns ju någon snobbighet att de ska bara sitta ett hörn och göra klart. Ja. Istället för att de blir inkluderande. Ja, det kan ju vara lite fult men funktionellt först. Och sen kan man så här förädla kunniga.
Men sen vet jag inte, min fördom är också att i den traditionella världen, alltså i en icke-agil värld, så är UX-are i hierarkin högre än utvecklare. Så alltså det är finare att vara det är finare att vara UX-are liksom, att okej, okay, man kanske sitter utanför teamet, man sitter i någon egen stad, man har kanske till och med en egen chef, man samlar alla under samma chef under en avdelning och sådär. Och det då är fint, och det skulle inte förvåna mig heller om de har högre löner än utvecklare.
Är det finare än projektledare?
Nej.
Nej, det är inte testledare.
Ja.
Men det här handlar...
Jag måste bara moppa in det nu.
Men jag tycker det handlar om kultur också. Det finns ju... det finns ju folk i organisationen som ansvarar för kulturen.
Mm.
Och det där tycker jag, det är managements ansvar att se till att alla känner sig värda och liksom att man pratar om de där sakerna. Och att man inte bygger upp silos inom sina utvecklingsorganisationer.
Nej, precis. Och det kan vi nämna, det kan man aldrig nämna för ofta. Alltså just det här att UX sitter bredvid varandra, eller personer med samma kompetens sitter bredvid varandra. Den effekten är aldrig bättre än att de sitter splittat. Alltså det man tänker med att man sätter dem bredvid varandra är att de kan dela kunskap liksom. Alltså om det är bra att vi sitter bredvid varandra och vi jobbar med samma sak, och då kan jag visa vad jag gör och du visar vad jag gör, sådär. Men den delen är liksom inte viktigare än att lära andra.
Nej.
Jag tycker aldrig det kan bli så. Så det är mycket bättre att sätta dem vid sidan av, och sen så kan de ha något forum där de sitter och myser med bara UX om de vill liksom.
Det hade vi pratat om förut, men nu får du dra din liknelse med test också tycker jag.
Jag kommer inte ihåg
det. Nej, men alltså, det är ju samma resa. Ja. Och där känner ni nog igen den liksom, att på test så en gång i tiden så var det, precis som Erik säger, det var en egen specialitet, man satt i på en egen grupp, alla testare, och teorin var att man var tvungen att byta erfarenhet med varandra för det var så svårt med test.
Ja.
Och därför var man absolut tvungen att ha sådana kollegor som också jobbade med test och så vidare och så vidare. Och då får man precis det du säger, att man bygger silos.
Ja,
och det är ju helt, man får inte den här tillsammanskänslan och så vidare.
Men det är mycket bättre effekt av att de sitter jämt och utvecklar.
Exakt. Mm. Och nu är det dags att göra motsvarande resa med UX, om man inte redan har gjort.
Jag tror att det kommer, för det börjar pratas om customer experience till exempel, som kommer högre upp i organisationerna, att det är viktigt. Att det finns ju massa Forbes-rapporter och allt möjligt som visar på att och som också sprider sig nu bland företagen, att folk går inte in på en e-handelssajt om det är dålig UX, om de inte förstår flödet.
Mm.
Och man är till och med villig att betala mer för bättre UX. Mm. Det finns ju också 82% tror jag kan tänka sig att betala mer om det är bättre upplevelse i våra digitala tjänster.
Jag är absolut en av dem.
Ja, jag är också en av dem.
Ja, det är ju så. Och liksom, då kan man, då ser det, det ser ljust ut för oss.
Du kommer ha ett jobb.
Jag kommer ha ett jobb. Några år till.
Det är ju bra.
Men jag tror också att vi måste tänka på, det finns ett nytt begrepp som slängs ganska upp med management, det är design thinking.
Mm.
Att få en hel organisation att förstå designprocesserna med användarcentrerad utveckling.
Mm.
Och det är det jag tycker är vår uppgift i organisationen, att facilitera det. Att vi får organisationer som tänker utifrån kunderna och kundnytta.
Mm.
Nej, jag håller fullständigt med dig och jag kämpar jättehårt med det. Jag tjatar. Jag är ute själv och träffar användare och jag tjatar om att alla ska göra det. Tycker jag bara varannan vecka.
Det är väl, man kan ju ha som måluppfyllnad för varje person i en organisation. Du ska träffa en användare en gång i veckan.
Mm.
Då skulle vi kunna göra så mycket bättre tjänster.
En gång i veckan, sa du.
Ja, det är väl bra.
Ja, jag känner att man ligger ständigt efter. Jag är liksom på
en gång om året.
För nej, jag är med på att alla ska göra det en gång.
Nej,
men alltså,
en gång i månaden då?
Någonstans måste man börja. Nej, ja.
På vissa tjänster så
du har helt rätt.
Om man jobbar på Spotify så har man ju grannar som håller på med Spotify. Bara man sitter och tar en kaffe och pratar Spotify.
Jag försöker inte försvara, eller liksom, jag försöker bara förklara att jag ligger lite efter. Jag försöker inte
ha alltid prioritet.
Ja, men självklart är det ju det.
Mm.
Men det leder ju också till så här, jag och en utvecklare var ute och träffade två användare alltså bara så här, jag hade liksom bjudit in mig själv via en annan chef och så anteckningsblocket och bara hur funkar det tycker ni. Men det ledde ju snabbt till den spin-offen att de utvecklaren och de hittade ju varandra och han bjöd in dem att komma till liksom att visa mer för alla utvecklare och så vidare. Så att, och då, nu kanske de faktiskt hörs en gång i veckan. Det skulle ju kunna vara så i alla fall. De har ju åtminstone mycket lättare att lyfta på luren.
Jag tror att, min erfarenhet också att utvecklare måste... när jag försöker få utvecklare användningstest så finns det liksom en ovana som allting när man ska börja jobba på ett nytt sätt. Och där måste vi hjälpa dem liksom, att se till att de går ut och pratar med användarna. Och jag vet av erfarenhet när de har väl gjort det så tycker folk att det är kul. Ja, men det är liksom,
det är min erfarenhet också.
Men det är också en ganska så här hög tröskel att komma dit och pusha. Så då måste vi hjälpa till. Liksom. Mm. Det handlar om att förändra ett mindset på hur man jobbar och hur man tänker.
Men det är dubbla positiva sidor, för det är ju positivt för individen som faktiskt utvecklar, men också kunden som använder produkten blir ju superglad ofta.
Ja.
Oj, får jag vara med och påverka? Är det möjligt liksom?
Det bygger relationer.
Ja, verkligen. Så det blir en win-win där.
Orkar du förklara för mig vad ett användningstest är för någonting?
Man kan göra det på...
Vad skönt att det kom ett nej där.
Nej, det orkar jag inte. Nej, men det handlar om att man kanske har tagit fram en navigation till exempel.
Mm.
Som du har byggt. Du kan ha skissat det på papper eller du kan ha byggt en prototyp. Och sen så går du och träffar x antal användare som du har definierat utifrån din målgrupp.
Ja.
Och sen berättar ett scenario och så ber de utföra scenariot. Och så ber de prata och säga vad de upplever inom scenariot. Nej, men det här var ju svårt att förstå. Vad menas med den här rubriken? Eller den här förstod jag inte. Jag skulle trycka på. Det här känns komplicerat. Kanske man då får så feedback. Eller det här känns enkelt. Och man kan ju testa det mesta. Man kan ju testa både interaktionen. Man kan testa begrepp om det funkar. Man kan testa ikoner. Man kan faktiskt också testa grafisk design, grafisk manér. Ikoner är ju väldigt viktigt att testa. Det brukar jag testa ganska ofta. Och testa så här, men nu har vi tagit fram oss ikoner. Funkar de? Fattar folk vad det betyder?
Och då säger du bara liksom, tryck på skriv ut och så ser de om de väljer rätt knapp så att säga.
Ja, eller ikoner kan man ju testa genom att man bara visar en massa ikoner och så frågar jag så här, vad tror du att vad är det här?
Okej.
Vad är det för funktion?
Eller man kan visa liksom rubriker bara. Vad tror du finns under den här fliken? Och så ber man en annan beskriva vad den tror.
Vad gör du med resultatet? Skriver du en rapport?
Absolut. Nej, en PowerPoint.
En?
Jag älskar PowerPoint.
45.
som vi sedan sparar i ett arkiv.
Ja, exakt. För höga chefer att läsa.
Nej, men vad gör du med resultatet?
Resultatet? Nej, men det går ju direkt. Antingen har jag en utvecklare med mig som vi gör. Då går vi tillbaka och reviderar de skisserna vi har gjort, eller prototypen. Och sen så tar vi någon slutsats kring men vad är det för någonting som vi ska ändra på? Vad är det för någonting vi ska gå vidare på? Ibland blir resultatet också att det blir ännu mer ovisst. Och då måste man ju gå tillbaka och skissa om sakerna. Och göra om och sen göra nya tester. Det finns särskilt begrepp i min erfarenhet. Det är jättesvårt att sätta så här, första gången man testar dem. Och få så här, ett resultat som man verkligen kan förlita sig på.
Alltså om man försöker föra in nya begrepp till exempel. Ja, det kan man ju tänka.
Det tar ganska lång tid att hitta rätt nyanser. Men sen är ju inget analystester. Det är ju resultat för att få in saker och krav i produktutvecklingen. Men det kan man ju hela tiden förändra. Det förändras ju hela tiden. Det är inget ristat i sten liksom.
Nej. Ja, men det är ju, ja, precis. Tack.
Jag hugger in på en annan fråga. Vad är Lean UX och hur skiljer det sig mot Agile UX?
Vi älskar buzzwords. Och sen så är det så härligt, för då kommer man få så här massa arga meddelanden sen. Varför är det där för?
Det är bra.
Eller
det vill vi ha.
Erik är glad för alla arga meddelanden sen förra podden.
Ja, exakt.
Ja, förlåt. Fortsätt.
Ska jag köra en definition?
Ja,
jag tycker att Lean UX handlar väl att handlar ganska mycket om build, measure, learn, som är kurvan som går att man bygger någonting, man mäter det och så lär man sig. Så man ska i princip få ut saker så fort som möjligt tillsammans med alla i teamet. Och man ska kunna mäta om det funkar eller inte funkar, både kvalitativt och kvantitativt. Och att man pratar om outcome istället för output, att vi har fått effekt av det som vi levererade istället för antal funktioner. Jag kan ju uppleva liksom att en del utvecklare och utvecklingsorganisationer där man liksom, där var det viktigaste liksom, och det som prioriteras är antal funktioner som släpps. Men det är faktiskt effekten som är det viktiga. Vad har det åstadkommit, och vad har det åstadkommit för affären, eller vad har det åstadkommit för slutanvändaren?
Ja, jag håller med. Men det blir väl lite det här bang for the buck. Alltså man vill ha funktioner, man betalar och så vill man ut med ny funktionalitet liksom. Det är lätt att fastna i den.
Väldigt.
Gör man ett KPI på det också så är man helt fast i det sen.
Ska vi säga något ord om KPI? Så att Erik får upp blodtrycket lite.
Exakt. Så jag vaknar till lite här.
Exakt. Ja. Sitter och håller på att somna.
Nej, inte alls.
Vad kan man mäta? Vad kan man mäta? Vad bör man mäta? Vad bör man inte mäta i anslutning till... UX.
En jättefråga. Jag tycker det som jag i min erfarenhet är ju att man oftast har liksom, man skulle vilja ha kopior som mäter kunnigt övergripande. Det man oftast mäter när det är kunnigt är NPS.
Vad är det?
Som är så här, skulle du rekommendera den här sajten till någon av dina kompisar, skalan 1-10. Och jag tror ju att det håller på, och det är ett mått som används ganska mycket på e-handelssajter och på stora sajter överhuvudtaget. Och jag tror att det är ett sätt att mäta som håller på och folk håller på trötta på det där. Vem orkar svara på den frågan jämt så att man är på en e-handelssajt? Eller bara, du vet, utcheckningen från plan för också så här, var du nöjd med liksom, inte utcheckningen, där man säkerhetskontrollen om man var nöjd med det. Och alla de här sakerna tror jag leder bara till att folk blir så här loja när de mäter och ska uppge saker. Och då blir ju så här, värdet av det blir noll liksom. Det blir inte intressant, det blir ingen data som blir förlitlig eller någonting som vi kan ta action på. Man vill ju mäta saker som gör, som till exempel kundnytta, som gör att vi tar action på det. Så att vi driver företaget framåt och att vi får bättre kundnytta. Inte att vi bara utvärderar där vad vi är idag. Förstår du vad jag menar?
Men det är absolut. Det man vill mäta är väl alltså kundens... Om man nu fick drömma fritt så skulle jag ju vilja mäta kundens affärsprocess. Alltså kundens lönsamhet. Okej, okay, nu tänker jag ju business to business här. Det har jag, men ponera att det är att vi har en business to business och inte en konsumentprodukt. Då skulle jag vilja mäta om jag gör kundens business effektivare eller inte på något bra sätt.
Eller att de är nöjda med din tjänst och sätta upp mått för det. Men jag har ju jobbat mycket med liksom
mot
konsument. Så jag är lite svårt
att liksom sätta.
Men till exempel nöjda med att till exempel, jag vet inom resebranschen, en sak som man vill få reda på är ju till exempel om förinfo, till exempel om flyget är försenat, om tåget inte är försenat. Att du får till exempel förslag på en ny rutt eller den informationen. Och det är en sån här mått som man kan mäta som gör att folk känner sig nöjda och omhändertagna. Man kan också mäta, liksom, det finns ju massa olika faser liksom, i hela kundresan som man kan mäta på olika sätt. Men jag tror absolut att man ska hitta mätetalen som pekar på, som drar organisationen och företaget framåt och inte där man är idag.
Det är mycket här att fokusera på sin kund i alla fall.
Ja, men det är oftast oftast används kopior och affärskopior som blir som de som gäller, och då blir det att det blir på bekostnad av kundnyttekopiorna.
Det borde ju vara samma sak.
Det borde vara samma sak. Och kopiorna borde vara skarpare som gäller både affären och slutanvändandet. Båda delarna blir nöjda.
Men här har man problemet med chefer och mellanchefsnivåer och hela den grejen. För det du kommer att följas upp på som mellanchef eller chef är ju liksom din budget. Och din budget skapar ju inte någon kundnytta. Men det är där man sätter alla sina kopior. För det är chefen följs ju inte upp på om man har gjort nöjda kunder eller inte. Utan den följs ju upp på om man har hållit sin budget. Och då är det det man vill visa upp till sin chef. Och sin chef vill visa till sin chef att ja, men kolla, jag håller min budget här.
Och det är kanske därför vi inte har fått några bra skarpa kundnyttekopior. För jag tror att det är liksom, det är mycket mer långsiktigt. Kundnyttighet kanske är mycket mer långsiktigt. Ja. Och lojalitet och sånt.
Mm.
Och därför oftast kopior pratas om inom UX-världen bara UX-kopior, och då blir det lite fel, för man vill ju ha kundnyttekopior som gäller för hela organisationen.
Mm, ja.
Som arbetsförmedling borde jag säga, hur lång tid tar det från en arbetssökande från att den blir arbetslös till att den får ett jobb?
Mm.
Den effekten, det är ett liksom ett kopi ledtid. Som ja.
Total ledtid, precis. Mm. Från en till en liksom.
Mm. Mm. Och om den minskar, då blir det fler arbetslösa nöjdare.
Mm. Ja, och samhällskostnaderna minskar och alla möjliga. Bra effekt. Det är helt sant. Mm.
Bra, cool.
Så undvik specifika UX-kopior. Det är alltså...
Alternativ, lägg dem i en rapport.
Eller och göm dem.
Och göm dem.
Arkivera dem.
Plocka fram dem mellan chefen.
Ja, exakt.
Så men jag tycker det viktiga är ju att alla ska ta del av samma visioner och mål. Liksom. Mm. Kopior är ju mål som man ska ha.
Mm.
Och vi måste ha gemensamma mål, annars blir det jätteknas.
Mm.
Ni gillar rapporter?
Ja, verkligen.
Jobbar ni mycket med dem?
Ja, jag är mellanchef.
Ja. Ni har sådana pärmar.
Nej, men herregud vad jag är. Det är ju lite så här, vi jobbar ju lite i en sån kultur där det håller på att kanske ske en omställning.
Ja.
Men liksom, det kommer ju alltid såna här reflexmässiga olika grejer då, att nu vill jag ha en rapport på det här och det här liksom, och då är det som att man inte vet om man ska skratta eller gråta ibland liksom, över att vi har pratat servant leadership 10 minuter tidigare och sen så är det någon som vill ha en rapport med en massa kopior i liksom.
Ja. Men är det någon gång som rapporter kan bli vara bra då?
Rapporter kan väl, de kan väl ha ett värde ibland. De kan ju till exempel tvinga en att tänka efter och se sin egen helhet och lite sådana där saker. Så jag säger inte att de alltid är dåliga, men det driver ju generellt inte de beteendena som man vill ha i en agil utvecklingsorganisation. Nej. Att be om rapporter, det är ju det.
Så är det.
Jag gillar inte heller rapporter.
Nej.
Vi hör det.
Vi börjar förstå det också. Har vi något mer?
Ja, kanske. Själva diversity-frågan nämnde du någon liten här i vårt inledningssamtal att du kanske ville prata om. Vill du säga någonting om mångfald?
Ja, jag tycker generellt, det som jag försöker säga liksom, inom UX så är inte UX, alltså, att jag försöker att alla ska bli UX-er, det är på något sätt det som är målet. Mm. Och också så här, samma sak att i de här, men vi pratar ju om hela tiden om tvärfunktionella team inom agilt. Och varför liksom är det så svårt att få till det? Varför, vi ska ju sudda ut våra liksom roller, bli bättre tillsammans och förstå varandra tillsammans.
Mm.
Jag tycker fortfarande det finns en otrolig uppdelning på vem som ansvarar för vad.
Mm. Ja, men det gör det.
Och att man inte förstår varandra.
Mm.
Man förstår inte varandras kompetens.
Mm.
Men
varför är det så för?
Ja, vi kommer därifrån är det, och sen alltså i den internationella världen. Sen också tycker jag många företag hjälper ju till med att benämna roller och befattningar. Med just, ja men du är testare.
Ja, det är delen i sig.
Du är UX-are. Varför är man inte bara en teammedlem?
Ja.
Du är en teammedlem som ska ta fram vår produkt liksom. Mm. Sen om du jobbar med att skriva backend-kod, frontend-kod, testar, jobbar med UX eller Scrum Master, det får vi se hur du passar in. Ja, eller mellanchef. Du får se hur du passar in när du kommer till teamet. För alla team är unika, och om det saknas en person och kommer in en ny så kommer det behöva täckas ett visst hål, och då får man se det liksom. Därav gillar jag teamrekrytering också, så team gör rekrytering och inte chefen.
Mm.
För det är faktiskt teamet som vet vad som saknas. Men där är vi fortfarande fast. Jag menar, titta på alla annonser som är ute, även på Spotify, på Dice, på alla de här bolagen King, så är det ju fortfarande frontend-utvecklare, backend-utvecklare, testare, Scrum Masters, agila coacher man söker.
Mm.
Så man söker fortfarande silos, individer, fast man vill jobba i en tvärfunktionell värld.
Mm.
Vilket är otroligt konstigt.
Mm, fast både och. Alltså på något vis så vill man ju ange vad personen ska kunna för någonting.
Ja.
Så, men det kan man göra. Att även på rubriknivå, det säger ju, frontendutvecklare säger ju någonting om ungefär vad det är för slags kompetens som saknas.
Ja, men jag hade ändå velat se teammedlem till det här företaget. Vi och sen då kanske har jobbat tidigare eller har erfarenhet av eller är intresserad.
Det kanske handlar om hur man kommunicerar saker.
Ja, lite.
Självklart.
Ja.
En kollega till oss provade faktiskt att slänga ut en sån annons. Det gick ju fruktansvärt dåligt.
Ja, det kan jag tänka mig.
Överhuvudtaget.
Ja.
Då hette det Scrum-teamsmedlem, tror jag.
Ja.
Mm. Och så stod det med i texten om det var fronten och backen och test, att man kunde kunna flera av dem och så vidare. Ja. Men det, världen var inte mogen för hans kreativitet.
Nej, men jag förstår det. Och jag tror, jag har själv hört att de annonserna går jävligt dåliga.
Mm.
Men vi kanske är lite för vår tid just där.
Eller vi kanske har ett behov av att sätta folk i fack.
Ja, det är väl
att
så.
Att det är lite mot liksom,
eller naturen. Eller om behov, precis. Och jag ska inte säga för mycket heller, för att det är klart att det är först om man är beredd att utvärdera sin egen befattning som man har någon trovärdighet i den här frågan, tycker jag. Så då ska jag ju själv känna att jag bara skulle bli anställd som teammedlem.
Mm.
Ja. Men det, jag skulle inte leta efter sådana jobb, det skulle jag inte göra i första hand.
Vi måste jobba mer med våra team, tror jag också, att förstå varandra och jobba mycket mer med sådana här liksom, att vi förstår hur vi påverkar våra team och liksom får insikt i oss själva, tror jag.
Mm.
När vi väl är ett team mycket mer än vad vi gör idag.
Absolut.
Men bara lite framtidsspaning på det då, om vi nu gick in på det. Så jag tror ju liksom att framtiden så kommer det inte handla om att jag vill vara .NET-specialist eller skriva JavaScript i fronten eller vad det nu kan vara. Utan snarare så kommer jag ju söka mig till den arbetsgivare som jag känner på riktigt rimmar med mina egna värderingar. Alltså på de grejerna jag vill göra. Och sen där kan jag bli teammedlem och sen specialisera ner mig på mina olika saker.
Det är sant. Mm.
Men så är det inte idag. Idag går man ju in och söker, jag är chef, okej, nu vad finns det för chefsjobb? Och så kollar man liksom.
Mm.
Nyckelordet är väl tillsammans här, va?
Absolut.
Mm.
Och sudda ut.
Så det är ut roller och befattningsgränser och så vidare. Satsa på människor, dela kompetens. Ta in människor som har UX-kompetens, men se till att de gör det tillsammans, så att de sprider sin kompetens till andra människor. Och se till att det hela tiden finns någon i teamet som har den kompetensen.
Mm.
Är det en sammanfattning av?
Mm. Och också hela tiden mäta och se att man gör rätt saker.
Mm. Och mäta nära kunden och titta på kundens nytta och så vidare.
Mm. Vi ser över på dagens fråga då.
Dagens fråga är det. Jag ska ta revansch på sin kunde från förra gången.
Ja, det ska.
Så nu duckar vi andra här och stoppar i hörselpropparna. Så,
så kör jag en kvarts rant här. Nej, inte alls. Men det är ju bara kul också, för man märker att podden börjar växa. I början så har vi massor med plumpa grejer och då fick man ingen feedback alls. Så fort man säger någonting nu som inte rimmar med de agila värderingarna eller något annat, så får man massa feedback direkt.
Mm.
Jag sa någonting om värderingar förra avsnittet som har väckt väldigt mycket uppmärksamhet. Mm. Och det är kul att ni hör av er, det uppskattas verkligen, det är skitroligt. Det är fler som får skriva mejl till oss, vilket ni kan för övrigt göra på agilpodden@gmail.com.
Bra.
Eller på vår Instagram
agilpodden.
Bra. Vilka radioövergångar. Nu till värderingsgrejen då. Det jag menade förra avsnittet var ju inte att jag tycker att alla värderingar är skitdåligt, utan det jag var inne på är att det många gör, som jag ser i alla fall, det är att man tar en ledningsgrupp, man åker till en konferensgård, man stoppar ner 5 värderingsord på ett papper och sen gör man en utrullningsplan för detta och kastar ut i sin organisation. Det tror jag är en dålig idé och jag tror inte det funkar. Jag tror det är väldigt få företag som på riktigt har lyckats få värderingar eller en kultur som gör att det främjar innovation.
Mm.
Förstår ni? Det är en förtydligande. Så jag menar, det är klart jag tror om på riktigt, om det är ett företag som har värderingar i väggarna och alla tror och jobbar för det och går den riktningen, så tror jag absolut det kan främja innovation.
Mm.
Men jag tror det är väldigt få företag som har kommit hit, och jag tror många lever i illusion att de är där bara för att de kan rabbla de 5 grejerna på handen, men det betyder egentligen ingenting.
Mm.
Och det jag också var inne på är att jag tror inte att människors drivkraft får blandas ihop med de här värderingarna. Alltså det är ingen människa som går till jobbet på grund av att det står 5 värderingar på ett papper.
Nej.
Utan det är en drivkraft hos individen, att man vill göra någonting, man vill bli sedd, man vill tillhöra en grupp eller man vill tillföra samhället eller vad det nu kan vara.
Mm.
De grejerna får inte blandas ihop med de 5 värderingarna som de här företagsledningarna har skrivit ner på ett papper.
Men varför har man värderingar? Man har ju värderingar för att man vill att folk ska bete sig på ett visst sätt.
Ja, och det är det jag är inne på då, att om jag hade varit vd för ett företag så hade inte jag haft värderingar. Inte skrivit på papper i alla fall. Utan då hade jag hoppats att de var självklara i företaget snarare. Det var min tes, och därför är jag inte så jättemycket för värderingar på papper som ska rullas ut top down. Och om man nu ska ta en touch på de här värderingarna, så kanske man ska göra det bottom up istället. Fråga de individerna som jobbar på golvet, vad är viktigt för er liksom? Och så bygg värderingarna på det istället. Men det här är sinnessjukt känsligt alltså.
Ja, precis. Jag känner, för om jag tittar, om jag går till mig själv och jag tänker så här att jag skulle leta efter en annan arbetsgivare än den jag har, då är en av de sakerna jag tänker att det ska vara ganska stark företagskultur. Alltså att det ska finnas värderingar. Och då, och det behöver inte vara, jag har inget specifikt sätt som det måste vara liksom, men de måste ju tala till mig på något sätt. Och då kan man ju bara så här plocka lite, ja men Spotify är väl ett exempel där jag föreställer mig att det finns en värdering om att det ska vara kul att arbeta och att man ska ha ett end-to-end-tänk liksom, sätta kunden i fokus och såna här saker. Och det är ju sånt som jag attraheras av då, till exempel. Eller Google har väl liksom en uttalad värdering att det är okej och chansa och satsa på innovation och misslyckas och såna här saker. Föreställer jag mig. Jag vet inte om det står på något papper, men det är i alla fall det jag förknippar med.
Nej, precis, men jag tror de företagen du nämner där är företag som har gjort den resan och skapat den kulturen och den liksom, snarare än att de har gjort en top-down-implementering av värderingen som en företagsledning har bestämt. Det är mer det jag är inne på.
Men det har väl alltid att göra med hur man gör saker. Man kan ju, det skulle ju funka att man skulle definiera värderingar och att man som chefer lär sig och liksom, ja, men hur, vad betyder det här för mig? Och vet du, bete sig på det sättet, tänker jag. Och då skulle det vara trovärdigt.
Ja, visst.
Så det handlar väl också om hur man kommunicerar de här värderingarna. Även fast det är uppifrån så kan det ju vara bra. Jag tror att det kan funka.
Ja, det är klart det kan. Och jag är inte ute efter de enstaka fallen och det funkar. Jag bara tror att i majoriteten av fallen så funkar det inte.
Nej, men så kan, och det är väl också, ni har ju bägge rätt. Nu sitter jag och medlar lite. Ja. Nej, men om man tänker sig i fallet IKEA till exempel, nu gissar jag lite. Men då föreställer jag mig att de har ganska starka värderingar. Och att de finns nedskrivna. Och att man jobbar med nya chefer. Eller fallet Toyota då, till exempel. För att ta ett annat favoritexempel. Men då är det ju inte så att man först... Man börjar ju inte med det tomma pappret. Att skriva något där. Utan då har ju liksom det hela... De har ju kommit från väggarna. Från alla människor som har jobbat där. Från tongivande gamla chefer och så vidare. Och sen har man skrivit ner dem. Och inte tvärtom.
Och sen rekryterar man ju utifrån värderingarna.
Förhoppningsvis.
Ja.
Det är sant.
Men det var i alla fall...
Ja,
jag vet inte, lite kanske. Jag ville bara vara tydlig att jag tycker inte alla värderingar är värdelösa. Det är inte det som var min poäng.
Ja, det var agilpodden@gmail.com.
Exakt, fortsätt
att röra sig. Släpp loss det bara. Han kommer läsa varenda mail.
Ja, det kommer jag faktiskt.
Han kommer inte sova på en vecka.
Nej, jag kommer inte sova på en vecka. Ska man sitta och ranta för mig själv i bilen om jag tycker om värderingar sen. Hörrni, tack för att ni lyssnar.
Ja, tack så jättemycket.
Återigen, har ni frågor eller någonting så skicka in det. Ni vet var vi finns. Och sen supertack för att du kom.
Ja, tack. Det var jätteroligt.
Ja, verkligen. Tack. Vi har lärt oss jättemycket om det.
Särskilt jag.
Ja.
Ha det bra, hej.
Hej.